Du har ju samlat ihop en hel del.
Hej och välkommen till Leva Tillsammans-podden. Jag heter Susanne.
Och jag heter Irene.
Vad ska vi prata om idag, Irene?
Ja, ska jag berätta?
Ja, säg.
Ja. Det här är en fråga som hör till området konflikthantering.
Mm.
Och låter så här. I vår relation kan vi acceptera olikheter.
I vår relation kan vi acceptera olikheter. Ja.
Det är ju jättebra om man kan.
Det är väl jättebra om man kan.
Är det en av de största utmaningarna vi har, tror du?
Du menar att vi inte står ut med varandras olikheter? Eller att det är svårt att acceptera varandras olikheter?
Ja.
Ja, jag vet inte. Jag tänker på, vi har ju pratat ganska många gånger och mycket om det här att vilja göra om någon annan.
Mm.
Alltså, eller att vilja ändra på någons att vara.
Mm.
Att det ofta handlar om att man tycker att mitt sätt att eller göra är rätt.
Mm.
Och då har man svårt att acceptera kanske att ens partner tänker på ett annat sätt.
Mm.
Eller har en annan ingång i en fråga.
Mm.
Jag tänker till exempel på, vi har ju en övning där man tittar på hur man tar och visar kärlek.
Mm.
Och att det kan vara genom att en del vill ha fysisk kontakt. Mm. Det är ett tecken på kärlek. Och någon annan vill prata. En tredje gör det genom att visa i handling, alltså genom tjänster.
Mm. Så du menar att det är ett sätt som visar på att vi kan vara olika och hur man sen förhåller sig till det eller vad man tycker om det.
Ja, där till exempel skulle man då kunna ha låg acceptans för varandras olikheter.
Mm.
Eller hög acceptans.
Mm. Mm.
Men att det kanske är vanligt att man utgår från att min tanke är den rätta.
Mm.
Att det kan vara svårt att sätta sig in i andras perspektiv.
Mm.
Det gäller ju inte bara i relationen, utan det är väl en generell egenskap hos människan, tänker jag.
Mm.
Och det, hur hög tolerans man har.
Mm. Vad har det att göra med, tror du?
Ja, då tänker jag att det är oftast kopplat till vad man har med sig för erfarenheter från sin uppväxt.
Ja, och till exempel vad då menar du?
Ja, till exempel om jag inte har, jag kan tänka så här, om jag som barn har fått komma till tals i låg grad eller alltså inte så ofta fått komma till tals.
Okej.
Okay. Eller blivit lyssnad på utifrån den jag är. Säg att jag har någonting som barn och så har mina föräldrar kanske med, det där är inte så viktigt. Eller jag kanske har blivit lite negligerad.
Mm.
Det skulle, alltså att man inte har tagit mig på allvar, säger vi.
Mm.
Att det kan leda till att man själv liksom inte tar andra på allvar och intresserar sig för andra.
Mm.
Då låser man sig i sin egen bubbla.
Mm. Att till en början så upprepar du kanske det mönstret gentemot andra så som du själv har blivit bemött.
Ja, så kan jag.
Tror du att behovet av självhävdelse ökar då? Att man känner det här behovet att nu ska äntligen se till att jag får rätt. Och ingen kan sätta sig på mig längre. Jag ska ha my way or no way ungefär.
Ja, det kan det kanske vara. Ja, absolut. Då kan det bli att man skyddar sig själv genom att för det är ju en strategi som barn har. Man liksom är sin egen person och sig själv ifrån känslan av att inte vara sedd, säger
man. Ja, just det.
Strategi. Att liksom köra sitt eget race, då menar du lite. Att,
ja.
Way or no way.
Hur reagerar barn när de inte får som de vill? Det kan, om du liksom tänker att du observerar barnen på en förskola.
Finns barn det... är ju starka. Alltså, de kämpar ganska mycket för att få sin vilja igenom. Och vara den de är innan de ger upp. Liksom.
Okej.
Okay.
Så det kan komma till en punkt när de ger upp?
Ja, absolut.
Och vad händer med dem då? Vad händer med barnen då?
Jag tänker så här, på förskolan. Det är en sak att kämpa för sin rätt mot andra vuxna än mot sina föräldrar.
Ja.
Då tänker jag att om du då kommer från ett hem där du har där föräldrarna har hög tolerans med vem du är.
Ja.
Då kommer du att kämpa ganska mycket kanske för din rätt att få vara den du är.
Ja.
Även i andra sammanhang.
Ja. Är behovet att hävda sig lika starkt då också, tror du?
Det är
när du vet att du ändå finns någon som lyssnar och låter dig ha en egen vilja egentligen. Ja.
Ja, jag tänker att det är två spår. Om jag har blivit mycket lyssnad på så blir jag ju van vid det.
Ja.
Och om jag är van vid det, då kommer jag ju ta med mig det in i andra sammanhang.
Och ta det för givet.
Och då är det här med balans. Säg att det blir lite gränslöst, att barnet får lite för mycket som man vill hela tiden.
Ja.
Och inte möter något motstånd eller någon gräns. Då kan det ju bli svårt för ett sånt barn att anpassa sig sen.
Mm.
På förskolan eller i vuxenlivet.
Mm.
Det kan ju vara en sak. Mm. Men det kan också vara åt det här andra hållet, att man inte blir sedd.
Mm.
Och då blir behovet av att bli sedd starkt på ett annat sätt.
Mm.
Förskolan. Man kanske blir klassens clown eller hittar andra vägar.
Mm.
Så påverkar hur jag kommer att tolerera.
Mm.
Ja. Då är det ju det här med balans.
Mm. Det är balansen, ja. Ja, just det. Ja.
Lyssna på och ibland stå tillbaka för någon annans åsikter. Eller orka lyssna eller orka få anpassa sig till någon annan.
Ja.
Att det där är ju vi behöver ju göra både och, att någon anpassas efter oss och att vi anpassar oss efter någon annan. Det går ju inte, det är ju det här.
Jag tänker också på den här delen som när vi jobbar med konflikthantering i Leva tillsammans-programmet. Så finns det en modell, alltså olika typer av problemlösningsstilar. Vi brukar prata om att det finns väl fyra olika modeller ungefär. Alltså hur man löser problem egentligen.
Ja.
När man har en fråga. Alltså olika uppfattningar kan ju också innebära att man faktiskt har olika värderingar om saker. Och de värderingar som vi har kan ju vara färgade av den uppväxten som vi har. Vad vi har lärt oss. Men att sen är det väl i tonårsperioden som vi börjar tänka och kanske skapa en egen plattform som ibland kan skilja sig från den som föräldrar har, eller också kan det bli ungefär densamma. Men just det här med att hävda sig själv då. Och då tänker jag så här att vi pratar om att det finns fyra olika sätt så att säga då. Och den ena är ju kapitulationen.
Man ger upp alltså.
Man ger upp. Ja, du anpassar dig hela tiden till den andra personen. Så du ger upp din egen uppfattning i en fråga. Och det betyder ju då att du i någon bemärkelse ger upp dig själv. Alltså ibland så får vi ju kapitulera och säga, jo, men vi gör på det sättet som du vill nu. Eller hur? Det är okej. Men när man har, om det finns som ett mönster i relationen.
Kan man säga att kapitulera, det handlar om att man gör avkall på sig själv?
Ja. Om du har en uppfattning, och det är ju inte säkert att du har en egen uppfattning än. Och då kanske du blir, det är mer det här undergivna eftergivenheten egentligen. Att du ger efter och tänker, ja men det där blir ju jättebra.
Mm.
Så du separerar inte ut det, för vi är ju liksom två olika individer.
Mm.
Den andra är ju kompromissen. Det är ju att man möts någon annanstans egentligen. Ja men okej, du vill det här och jag vill det här. Och låt oss möta i en tredje variant. Liksom.
Mm. Halva vägen var.
Halva vägen var, ja precis. Sen är det ju samexistensen. Som betyder då att okej, okay, du får tycka på ditt sätt och jag tycker på mitt sätt. Men att då i det läget kunna behålla respekten för varandras olika uppfattningar.
Kan man säga att det handlar om att vara överens om att man inte är överens?
Ja, mm. Ja. Det kan ju vara en utmaning.
Ja, det kan vara okej. Okay. Men om det är så på många plan, då blir det en utmaning.
Ja, då kan det skapa distans i relationen. Det kan också bli ett hot mot den som känner att om man är för olika så kan man kanske uppleva att det finns en risk för att relationen ska ta slut.
Just det.
Och då kanske man kämpar för, då kanske du blir arg på din partner som har en annan uppfattning. Och i grund och botten så handlar det då just om att din egen trygghet är hotad.
Mm.
Och det är ju någonting som man kanske behöver se hur tidiga mönster då spiller över på relationer i det sammanhanget. Det andra är ju samverkan. Alltså hur löser vi den här situationen som är bäst just nu? Alltså vad är det här, vad är problemet och hur kan vi lösa det på bästa sätt så att båda får ut så mycket som möjligt av det här? Mm. Men alla de här delarna kräver ju kommunikation.
Precis.
Och självkännedom, tänker jag.
Ja, visst. Tänker vi då att samverkan är det som gynnar relationen mest?
Ja, för då kan det vara någon av de här tre olika sätten man kan kapitulera. Och då kanske det inte känns som en kapitulation. Utan vi säger, ja men det blir jättebra att vi gör på ditt sätt den här gången då. Mm. Och så vet man då att nästa gång kommer vi att göra på mitt sätt. Då kommer du att lyssna på mig och då kommer du. Så det blir en anpassning åt båda hållen. Och där har man ju det här i grunden med givande och tagande. Som är så viktigt i en parrelation, tänker jag, en vuxen, eller överhuvudtaget en vuxen-vuxen relation.
Mm. När man jobbar med arbetsgrupper och så här, liksom i personalsammanhang, eller ja, men som jag gör på förskola och så där, då kan man också tänka, alltså det ligger ju alltid, alla relationer har ju samma liksom kommunikationssätt. Och där brukar man ju prata om då att komma i en samverkan, så kommer man till en punkt där man är nöjd med att det ändå inte blev som jag tyckte just nu.
Ja.
En acceptans och en nöjdhet för att, precis som du säger, jag vet att nästa gång så kanske min åsikt kommer vara den som man tar fasta på.
Och att det är lite... Ja, men åsikten kan ju alltid bli respekterad, men tyvärr kan vi inte göra så nu.
Ja,
alltså, det är det här att respektera varandras önskningar och behov och vilja. Men att kunna stå tillbaka ibland för
det. Ja, det är det jag menar. Att det, om jag vet att jag kunde stå tillbaka den här gången, så nästa gång blir det kanske.
Ja, ja.
Skulle önska.
Ja, precis. Och så tänker jag som en viktig sak. Kommer du ihåg Thomas Gordon som för länge skrev en bok som heter Aktivt föräldraskap?
Ja, just det.
Jag tycker att den är så himla bra. Han har den här lilla modellen om vem äger problemet.
Just det.
Jag tycker att den är väldigt bra. Vem äger problemet? Om det nu är ett problem. Om det nu kanske blir ett problem. Ja.
Om jag då, om vi säger att det är jag som går igång på min partner för att jag tycker att min partner har en värdering eller gör på ett sätt som jag tycker är fel, säger vi.
Ja.
Vi säger att jag tycker att min partner alltid anpassar sig efter sina föräldrars önskan hela tiden. Vi har familj här nu och så vill dina föräldrar att vi ska, och då hoppar du direkt.
Mm.
Du och jag.
Mm.
Och så tycker jag att jag minsann, jag vet hur man ska göra.
Ja.
Jag kan säga nej till mina föräldrar, då tycker jag liksom att mitt sätt är rätt. Och det kan ju vara så då att min partner har problem i kommunikationen med sina föräldrar, men jag har svårt att acceptera det mänskliga i det hos min partner, att alla i våra styrkor och svagheter. Så, och då går jag ju igång av någon anledning. Jag tänker att det här kan bli komplext. Om vi säger att min partner har anpassat sig efter sina föräldrar. Det kan man ju tänka i vårt sätt att prata om att man behöver frigöra sig från sina föräldrar och vara i sin egen familj. Men min acceptans handlar ju om mig.
Mm.
Det kan vara så att det där inte är så himla smart av min partner. Mm. Men hur jag möter det, du säger, där är jag problemet.
Mm.
Jag äger min reaktion.
Mm. Du äger din reaktion, ja. Ja, alltid. Ja, just det.
Det skulle ju kunna vara så att det inte triggar mig någonting. Att jag bara lite mer mjukt så där säger, ja, nu är vi där igen, men då är med det där utan att, och har acceptans för den här olika.
Ja.
Så då blir problemet mitt.
Ja. En sak som jag tänker på är alltså just det här med tillhörigheten, behovet av tillhörighet, som är en viktig princip, det här, vårt behov av att höra till. Och jag tänker på det här med att vi människor kan tillhöra olika grupper. Och att varje grupp, alltså vi ingår ju i ett antal olika grupper, bara det, till exempel vi ingår i familjegruppen, vi ingår i kamratgruppen, vi ingår i arbetsgruppen, vi ingår kanske i golfgruppen och så vidare. Men vi, det är så, och vi har alltså olika roller, och i de här olika rollerna kräver olika saker av oss. För att det är ju det som också är anpassningen. Och att varje grupp har sina olika regler för hur man ska vara och vad som förväntas av en. Och svårigheten kan ju ibland vara när de här olika värderingarna mellan olika grupper kolliderar. Så det som är rätt i en grupp är fel i en annan grupp. Och det har ju sen att göra med hur stort är mitt behov av tillhörighet i just den här gruppen.
Mm.
Och då tänker jag bara så här, att om vi får lära oss att klara oss själva tidigt, då kan ju till exempel vänskapsgruppen bli ett substitut och en kompensation för det. Och då upplever man en gemenskap i sin kamratgrupp istället då. Till exempel. Och tänk dig då att den kamratgruppen inte har så sunda regler. Det kanske är okej att göra saker som absolut inte accepteras i en annan grupp.
Okej. Nu är du inne på att acceptera. Jag tänker på det här med att acceptera olikheter.
Ja.
I våra olika arenor som vi rör oss i. Mm. Familjen, jobbet, kompisgänget.
Mm.
Mm. Så måste vi... Det skulle kunna vara så här då, att om jag till exempel, som jag beskrev innan, har svårt att acceptera min partners förhållningssätt till sina föräldrar i min
familj. Därför att där finns det ett visst antal uppsättningsregler som du...
Ja. Men i min kompisgrupp, där har jag lätt att acceptera olikheterna.
Ja.
Men mitt behov av att tillhöra är så stort där.
Ja.
Är det det du försöker liksom...
Ja, och då kan det bli konflikter mellan de här olika.
Ja. Men
låt säga att du växer upp i en familj där det absolut är förbjudet att dricka alkohol. Men i dina kompisar är det tillåtet.
Okej, nu förstår jag. Ja.
Då hamnar du i en konflikt.
I ett dilemma.
I ett dilemma, ja. Ja.
Just det, så jag har med mig en värdering in i en annan konstellation av människor, och då, ja precis, så är det ju. Men jag tänker att det är inte likadant i min parrelation då, att jag har med mig värderingar hemifrån in i den, på den arenan.
Absolut, absolut. Mm. Ja. Det är det här med den här insnärdheten som jag pratat om ibland, att man kan dras tillbaka till det här. Ja, det uppstår helt enkelt, man kommer från olika system, och de systemen skiljer sig nästan alltid åt, och där blir ju kollisioner då. Vems system eller vilka regler det är som ska gälla i parrelationen. Mm. Och det gäller ju egentligen att hitta ett sätt att utveckla eller ta det bästa från båda och kunna utvecklas det och utveckla det i den egna relationen. Men det kräver ju ett arbete.
Absolut. Så om jag går tillbaka till den här situationen att jag är surpartner. Mitt behov av tillhörighet kan påverka hur jag hanterar det här. Är det det du säger?
Mm.
Så om jag är sur på min... Om jag säger att jag är liksom hela tiden irriterad på min partner för det här.
Mm.
Vad säger det om mitt behov av tillhörighet? Har jag inte behov av tillhörighet? Vågar jag utmana min egen tillhörighet?
Ja, när vågar du utmana din egen tillhörighet, tycker jag är en viktig fråga då.
Mm. Ja, precis. Och,
det är ett risktagande.
Det är ett risktagande.
Att du riskerar din plats i gruppen.
Ja.
Att att stå upp för någonting som går emot, alltså att du är olik det som råder i gruppen, så hotar din tillhörighet.
Kompisgrupper, är det svårare?
Jag tror att det är under, jag tror att under resans gång som vi gör i livet, så blir ju kamratgruppen väldigt viktig under en period i livet.
Jag tänker också på förmågan att, det vi började prata om, att stå upp för sig själv.
Ja.
Att ha blivit så stärkt i det som barn, så att man kan ta ställning.
Ja.
Men jag tänker att det är lite olika saker här, tänker jag. Om vi pratar om kompisgänget, det kan också ta en arbetsgrupp där.
Ja.
Det uppstår lite mobbing eller det blir konflikter.
Ja. Mm.
Det är inte alltid lätt att stå som enskild individ i en grupp med andra människor.
Ja.
I arbetsgrupper, alla vet att en person inte funkar. Ingen säger något.
Mm.
Och när någon väl säger något har man inte de andra med sig på grund av rädslan att inte tillhöra som du.
Mm.
Men i den nära relationen i familjen då blir det ju inte alltså i den stora familjen i över generationer, då kan det ju vara så att vi pratar inte om det principen. Men i våran parrelation, hur blir det då?
Jag tänker att man måste börja nästan lite grann det som handlar om barnets tillhörighet eller behov av tillhörighet. Eller rätten att höra till brukar man prata om i den egna familjen när man föds. Ja. Eftersom ett barn är totalt beroende av den gruppen eller den familjen som man har omkring sig. Och i det ligger just det som vi pratade om, kapitulation och anpassningen. Att barn anpassar sig och helt och hållet för att få höra till. Men det har ett pris, kanske när man kommer upp i kamratgruppen eller när man växer upp eller när man går till förskolan eller du går till skolan eller du kommer till en arbetsplats. Men grejen är ju att synliggöra det, att våga se hur det har varit och vad det har lett till för mig, vilka konsekvenser det har fått och vad det har kostat mig eventuellt. Och där pratar man ju om skillnaden mellan det som är mitt sociala jag. Mitt sociala jag är ju det som jag har i de olika på de här olika arenorna som du pratar om. Det har jag ett socialt jag. Men jag har ju också vad man kallar ett primärt jag eller ett autentiskt jag eller ett alldeles eget jag. Och ibland, och det är där konflikterna sker. Och framförallt är det då mitt sätt att handskas med det. Att jag kan ju då kanske reagera med ett utagerande beteende eller jag kan reagera med ett undvikande beteende. Och vi har pratat om det här att undertrycket, övertrycket och uttrycket. Det går tillbaka väldigt mycket till det här att våga uttrycka. Ja. Men det är samma, den här dynamiken, det här med att hantera olikheter är så egentligen så omfattande och som är väldigt viktigt att utforska, skulle jag säga.
Ja. Bra slutkläm där, för att jag tänker att vi ska fortsätta utforska frågan genom din analys. Ja, då ska vi se vad du har här. Nu tittar vi på
det första,
svarsfrekvensen.
Ja, en frekvensfördelning.
En frekvensfördelning.
Ja, hur, i vår relation kan vi acceptera olikheter? Hur ser det ut för män och för kvinnor? Och då kan vi säga att eller det vi ser är då att 7,6% av männen säger stämmer inte alls eller stämmer knappast i relationen. Man har alltså svårt att acceptera olikheter i relationen. Motsvarande siffra för kvinnorna är 6,6.
Det är inte så. Nu ska vi se. I vår relation kan vi acceptera olikheter.
Ja.
Då är det 7, ja precis, som säger nej, det kan vi inte.
Det kan vi inte. Det är ungefär 7, mellan 7 och 8%.
Det är en låg
Det brukar inte vara så här jättelåg andel som svarar. Det var ju positivt, tänker jag.
Den största stämmer delvis, har flest såväl män som kvinnor instämt i. Och jag tror att det är ganska realistiskt.
Ja,
till en viss del kan vi liksom acceptera att vi är olika. Mm. Vissa saker är jättesvåra och vissa saker går bra. Och då kan man ju fråga sig vilka områden funkar och vilka områden funkar inte.
Ja, det blir man ju lite intresserad av att tänka mer kring.
Ja, och då kan det få göra någonting med det som jag pratat om tidigare. Kanske där att om man är för olika så kan det bli ett hot mot relationen, eller man har för olika värderingar kring en fråga.
Mm, mm. Precis, också det här med tillhörighet då, att känna det. Ja.
Men det vi ofta pratat om, det är ju det att skilja på själva sakfrågan och hur vi hanterar olikheterna.
Du var inne på den här kommunikationsmodellen.
Ja, och hur
vi kommunicerar om vi upplever att det finns ett problem med att min partner är på ett sätt som jag har svårt att stå ut med eller acceptera.
Ja, och jag tror att det har att göra mera, det är säkert över 50% som mera är hur vi gör, och att det är det som blir problemet, som man glömmer egentligen sakfrågan.
Mm.
Så det är det ena, men då vet vi det, att det är, och då kan man ju säga då att det är 52% hos kvinnorna som instämmer delvis och 43% ungefär hos männen som instämmer delvis.
Det är lite skillnad, men inte jättestort. Nej,
just det.
Ja.
Sen kommer vi till en fråga som vi alltid brukar titta på då. Den har ju att göra med parrelationen och hur det påverkar på
nöjdheten
i förhållandet. Mm,
just det. Precis, om man är nöjd med... Ja, det blir intressant. Är man nöjd med då, om man svarar stämmer delvis?
Ja.
Hur nöjda är de då?
Ja, de tänker som stämmer, just det. De som säger stämmer delvis. Då har jag gjort om den där frågan lite grann. Mm. För att det var ju ganska få som sa stämmer inte alls eller stämmer.
Ja, just det.
Så då har jag slagit ihop de två grupperna till en.
Ja.
Därför att det kan ge lite mera tyngd åt resultatet.
Just det.
Och då kan man säga ändå att de som stämmer inte instämmer, alltså att man har svårt att acceptera att man är olika, ligger ju lägre. Och det är också signifikant lägre, kan man säga. Och de som stämmer del... Ja, det är ganska intressant. De som säger stämmer inte alls eller stämmer knappast ligger ungefär mellan 2 och 3. De som säger stämmer delvis ligger på snitt 3.
Mm.
Och de som säger stämmer helt ligger på snitt 4 ungefär.
I nöjdhet.
I nöjdhet. Så man kan säga, ju bättre vi kommer överens, ju bättre mår förhållandet.
Ja.
Så kan man säga.
Precis. Och jag tänkte också på, när vi gör de här analyserna, vad man kan säga, det är ju att balans skapar nöjdhet.
Balans skapar nöjdhet. I vad då tänker du? Att det här att acceptera olikheter?
Ja, precis.
Ja, man behöver till viss del kunna acceptera olikheter. Men det behöver inte vara så att man alltid behöver acceptera olikheter för att man ska må bra i förhållandet.
Ja, precis. Ja. Jag tänkte att du sa så bra där i början. Du sa så här, det här är ett ganska realistiskt svar. Ja, att det är så många som säger stämmer delvis.
Ja.
Och om man är realistisk, då kanske man också har hög acceptans för att vi inte alltid är sams eller alltid överens.
Ju, ja, men precis. Det går åt det hållet då. Svårigheten ligger ju för dem där man inte kan acceptera olikheterna och att det slår väldigt hårt på parrelationen. Och då är det ju
ännu mer på kvinnorna än männen, ser man. Ja. En viss skillnad där är det ju ändå.
Ja, det är en viss skillnad där. Ja. Och där hade jag en lite intressant... jag ska se faktiskt om jag får fram den. För det tänkte jag så här, att det som slog mig i det här då var att jag tittade genast på det som har att göra med, alltså spelar det roll var vi kommer ifrån och hur vi har...
Ja, just det. Det vi har varit inne på. Precis. Ja. Hur har vi lärt oss
och
att
då har
bli accepterade själva och därmed acceptera andra?
Ja,
och då alltså den kombinationen liksom, på något sätt.
Och det
man behöver bli sedd för att kunna se andra på något sätt.
Ja, och då har jag lagt till ytterligare en variabel. som heter Det är bara när jag är med min partner så livet känns meningsfullt.
Oj.
Därför att den, då tänker jag så här, om du upplever att det är på det sättet, det är bara tillsammans, det är min partner som ger mig den tryggheten som jag behöver och kompensera för det kanske som jag inte kände när jag var barn, hade jag en hypotes om då. Då är det, kommer det vara svårare för mig att acceptera olikheter. Jag kommer att vara beroende av min partner. Därför att om vi är olika så kan det bli ett hot mot relationen.
Oj, det där blev, då blir det alltså så här att samtidigt som jag bara tycker om att vill vara med min partner, så försöker jag också göra om min, kan jag inte acceptera olikhet med min partner?
Det kan vara svårt, det kan vara svårt, innebär det.
Ja.
Jag har svårt att acceptera att vi är olika därför att det blir ett hot mot min relation.
Just det, för att jag har sånt behov. Jag tror att vi måste vara lika för att vi ska kunna vara ihop.
Ja, just det. Och relationen är, tillhörigheten i den här relationen är så, behovet av tillhörigheten i vår relation är så stark hos mig. Mm. Så att, och då behöver vi vara lika. Och sen just har jag då kopplat
det. Så att det finns någon sorts trygghetsaspekt där.
Ja, det finns en trygghetsaspekt. Och då tänker jag så här, trygghetsaspekten, kommer då den ifrån bristen på värme och kärlek i min uppväxt?
Ja, tänker jag direkt då.
Ja, just det.
Ja, det gör det nog. Nej, men jag tänker just det här, att söka trygghet genom någon annan är alltid problematiskt. Man måste äga tryggheten själv.
Okej, nu har jag lagt till ytterligare en variabel. Du har kört den då mot det som vi kallar, alltså kärleken som man har upplevt från sin förälder. Och då kan man säga så här, relativt sett nu, att där kvinnor inte har fått kärlek, alltså det de upplever som tillräcklig omvårdnad, var omvårdnad i form av kärlek och värme från sin mamma, så har du lite svårare att acceptera olikheter. Men
intressant. Ja,
men ja, då tror vi det. Då tror vi att då livet inte känns meningsfullt av den skälen. Men det gör det inte.
Där det känns meningsfullt.
Nej. Ja. Nej, det behövs inte. Det är bara när jag är med min partner så livet känns meningsfullt.
Meningsfullt, ja, just det. Ja.
Det finns ett slags, vi har ett slags oberoende som vi känner samtidigt.
Ja.
Alltså det blir en väldigt komplicerad fråga.
Det blir jättekomplicerat, för å ena sidan så är man, saknar man någonting då kanske från sin mamma, säger vi då, omsorg eller kärlek.
Ja.
Och då söker man det i sin partner.
Ja.
Och då blir man extra orolig om partnern inte är lik mig själv eller att är på ett sätt som jag inte kan acceptera.
Ja.
För då kan jag bli utan det jag tror att jag behöver av trygghet. Det blir ju jätteknepigt, tycker jag, helt plötsligt.
Det blir väldigt knepigt.
Ja, ja.
Det blir väldigt knepigt. Så att...
då är det skönt att det inte är så många som har problem med det här.
Ja, det är skönt att det inte är så många har problem med det.
Tänker jag.
Men det har inte att göra med då att man bara upplever att livet är meningsfullt tillsammans med sin partner.
Nej.
Det hade jag en hypotes om då.
Mm.
Det kanske är då att man är så beroende av sin partner så det är därför blir relationen en slags kompensation.
Mm.
Men samtidigt så blir det en, jag tror det blir som en slags kamp i relationen då.
Just det.
Mm. Det får vi forska
på. Ja, precis, och det där med kamp i relationen, det tycker jag är jätteintressant. För det är inte det väldigt mycket då jag har rätt att få rätt?
Ja,
eller att vinna diskussionen? Eller liksom att du vet att man, men det är som du säger, det blir, ens partner blir en kombatant.
Ja.
Man liksom boxas med ringen.
Ja, just
det blir ju en konstig, och det kan det ju få vara ibland.
Ja.
Det är inget ont i det, tänker jag, att liksom ha lite härliga diskussioner. Åsiktsskillnader. Mm. Man kan inte bara sitta och hålla med varandra, men just det här att om man börjar se på sin relation som en kamp med sin partner, då blir det ju ganska svårt.
Ja, att man på något vis för den här kampen med sin partner. Mm. Istället för att kartlägga, undersöka, utforska sin egen bakgrund eller släkten. Det är ju inte bara, det är ju generationer som vi pratar om egentligen. Och ingenting, man ska inte ha det i form av rätt och fel.
Nej.
Utan målet är ju bara att man ska känna en större harmoni egentligen. Mm. Vi kan inte förändra vår bakgrund. Vi har de föräldrar som vi har. Och vi ska veta att våra föräldrar har haft sina bataljer med sina föräldrar. Det handlar inte om att någon är fel eller någon är rätt eller att man ska döma någon, men det handlar om att förstå, tänker jag, för att må bättre själv. Att läka sina relationer för att ha ett meningsfullt och begripligt och hanterbart liv, tänker jag. Mm. Ja.
Du, jag tänker på en sak när vi börjar prata om det med att föra en kamp.
Ja.
Då tänker jag så här. Kan det här också hänga ihop med hur jag hade det som barn? Om jag alltid förde en kamp,
ja,
säger vi, för att få det jag som barn behöver.
Ja, intressant
kan
fråga.
Man bli en sån då,
ja,
som alltid för en kamp? Jag tänker på de här som för en kamp mot frågor i samhället eller på jobbet eller mot sin partner. Alltså att det blir någon sorts beteende. Man tar en sorts kämparroll.
Mm.
Som egentligen handlar om att bli sedd och lyssnad på.
Mm. Det är också, ja, i det ligger, ja, det tror jag delvis. Jag tror det att man kämpar kanske på barrikaderna då.
Mm.
Men delvis är det också ett försvar.
Ja.
Alltså försvaret ligger i det att, alltså det är en försvarsmekanism.
Ja, precis. Ja. För att slippa med, känna. Ja,
just det.
För att slippa känna sorgen att inte ha fått, skulle jag säga då.
Ja, just det. Det skulle jag också säga. Ja.
För de här affekt, vi brukar ju prata om det, primär- och sekundärkänslor.
Ja.
De här sekundärkänslorna då, som kanske kan vara ilska och kamp och upprördhet. Alltså, vi kommer i affekt.
Ja,
det är bara ett lager.
Ja.
En extra hud för att slippa komma till primärkänslorna som kan vara sorg, saknad, ledsen.
Övergivenhet.
Ja, så det är en strategi.
Ja, och då kan man tänka att relationen triggar igång de här
just
gamla känslorna. Och så lägger vi över det på den som kanske finns närmast där. Ja.
Ska vi titta lite på det här med skilsmässotankar också innan vi avrundar?
Ja, visst, ja, det kan vi göra. Ja, vad ser du?
Ja, vad ser jag? Om jag går i skilsmässotankar. Ja, de som då tycker att man inte kan acceptera olikheter i relationen, de går ju ofta då i skilsmässotankar.
Man kan se linjen i det hela.
Ja, att
det
är precis. Ja, och de som säger nej går sällan. Sen har vi de där i mitten, de realistiska som vi sa. De är ju också så där lite ibland i skilsmässotankar.
Ja, ibland någon enstaka gång. Ja, precis.
Och det låter det är ganska rimligt. Man omprövar sin position i livet.
Ja, men absolut.
Ja.
Absolut.
Ja.
Alltså att om jag säger nej, aldrig har jag skilsmässotankar. Då kanske det kan vara det här behovet av att skydda sin relation och trygghetsbehovet. Vi vet inte det.
Nej.
Och vi ska inte dra några förhastade slutsatser.
Nej, och det är bra att du säger det. För vad vi ska vara noga med att säga att vi lyfter inte fram några sanningar här.
Nej, det gör vi inte.
Vi lyfter fram, så här skulle det kunna vara. Lite spekulationer och teorier om hur saker och ting kan hänga samman i våra relationer.
Men har du att göra med vår ålder?
Ja, det verkar du ha. yngre kvinnor.
Ja. Ja, generellt så ligger...
I vår relation kan vi acceptera olikheter. Stämmer inte alls. Ja, okej.
Okay. Om vi ska hårdra resultatet mellan hur det skiljer sig mellan män och kvinnor, så kan man säga att kvinnor som helhet ligger lägre. Alltså där upplever man att det är svårare att acceptera olikheter. Men vad det egentligen står för, det kan vi inte veta. Men de ligger ganska mycket lägre än männen. Men om de äldre männen har svårare att acceptera olikheter än just de yngre männen.
Ja. Ja, och ganska mycket stor skillnad är det.
Ja. Ja. Ja.
Men det kanske är så när man blir äldre då, att man, liksom, man vet vad man vill och man orkar inte hålla på.
Ja, det tycker jag. Anpassa sig.
Det kan vara så. Ja. Ja.
Och det är lite, det kanske är lite, det, alltså det betyder då kanske att konfliktytan ökar med ålder. Och det kan ju vara okej så länge man har ett konstruktivt sätt att handskas med de konflikterna. Mm. Och förmåga liksom att kommunicera med ge och ta och lyssna av och allt, alla de där sakerna. Men framförallt så är det ju lite tråkigt tycker jag att se den här grafen. Det vill säga att när barnen är i förskolan, skolbarnåldern, då har man en mindre tolerans i relationen för olikheter.
Mm.
Så det betyder ju då att frågan är ju då om antalet gräl ökar i relationen också i samband med att barnen växer och på något sätt då, alltså hur barn blir indragna i det.
Mm. Jag tänker att alla frågor vi diskuterar när vi tittar på den här grafen, det är ju att när man har fått sina barn och de kommer upp i förskola och skolåldern, då blir relationen mer ansträngd.
Ja.
Och barnen blir ju förstås indragna i det som är livet.
Ja.
För återigen här så tänker jag att det handlar om hur man som förälder då pratar med sina barn om att det kanske är tufft just nu.
Mm.
Och i en sån kommunikation kan man ju också ställa barnen fria från kanske de vuxnas lite mer tätare konflikter.
Bra. Mm.
Och där är det väl så, alltså kanske acceptera att livet blir lite tuffare när man har förskolebarn och skolbarn.
Mm.
Det viktiga är ju att fortsätta kämpa på.
Mm.
Och att är man öppen och kommunicerar det, apropå din diskussion om kommunikation och konflikthantering, och försöker skaffa sig kunskaper om det, så kan man ta sig igenom den perioden. För livet är ju inte bara räkmacka om man ska vara realistisk då.
Nej, det är
utan
det inte.
Den perioden behöver man kanske vara lite förberedd på att det blir tufft.
Mm. Och det kanske är då vi ger upp också i relationen istället för att gå tillbaka och börja reda ut.
Precis.
Så är risken att vi går skilda vägar istället.
Mm. Du,
ja.
Vi ska gå över till Alice och Micke och se lite hur de tänker kring likheter och olikheter. Undrar vad de har för acceptans för det där. Det kan vara intressant att ta reda på. Du, Alice.
Ja.
Alltså jag måste prata med dig om en grej.
Jaha.
Jag tycker att varje gång som vi liksom har en diskussion eller tycker olika eller sådär, så är det som att det alltid ska, det blir alltid som någon som en boxningsmatch liksom, en kamp om vem som har rätt eller fel. Jag tycker det blir så tråkigt. Vi bara hamnar i, ja men du ska göra så här, eller du ska göra, jag tycker att du ska göra, eller du tycker att jag ska göra.
Okej. Okay. Är det jag som gör fel menar du då?
Nej, jag tänker att vi, jag vet inte. Jag tycker att bara, det var därför jag ville prata om det.
Okay.
Jag tycker att vi gör fel.
Vi gör fel?
Ibland så lyckas vi prata sådär. Men ja, det blir mer sådär.
Men Micke, nu säger du till mig, jag tycker att. Så det
jag
betyder då,
tycker att vi
tycker att, ja,
har svårt med det här.
Att vi har svårt med det här.
Du och jag. Jag,
ja, men
och
om du säger, om du bara, alltså du säger så här, vi. Men alltså du säger alltid vi. Säg
ja, men
att jag tycker att du eller jag har svårt att.
Nej, men jag tycker att du och jag
äger det någon gång.
Ja, men jag äger det ju. Du kanske inte tycker samma som jag.
Är det ett förtäckt sätt att säga att du tycker att jag har ett problem?
Vet du vad?
Ja.
Nu tycker jag att vi hamnar i den där kampen. Jag hinner inte mer än börja en diskussion. Så börjar du prata om varenda ord jag säger och hur jag uttrycker mig. Då börjar du direkt, ja men du äger inte själv och nu säger du inte jag utan du säger vi. Och så tycker du att jag ska säga som du tycker.
Du förstår inte, och det har att göra med att du inte förstår vad jag försöker säga.
Nej, jag förstår faktiskt inte. Alltså, nu säger du till mig att jag inte förstår, äg det själv.
Ja, men jag tycker att jag förstår.
Ja, vad bra. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Jag förstår absolut. Och det stämmer att jag blir väldigt provocerad av att du säger att vi. Jag tycker att vi. Därför att där har jag en jättekänslighet. Jag tycker att vi. Alltså vi är väl egna individer, Micke.
Okej, då säger jag så här. Jag tycker att jag hamnar i en kamp med dig varje gång. Jag försöker uttrycka, inte varje gång, det var fel. Men jag tycker att jag ofta hamnar i en kamp med dig när jag har diskussioner med dig. Nu har jag sagt jag i alla meningar. Är du nöjd då?
Ja, då säger jag, jaha, säger jag då. Vad vill du att jag ska göra det?
Ja, men jag tänker...
Vad vill du?
Jag vill att vi pratar om det.
Ja, men du kan säga, jag vill prata om det.
Jag vill prata om det, men jag måste prata med
någon. Och då måste du fråga mig, vill du prata om det, kan du säga till mig då?
Alltså, om du ska tala om hur jag ska säga varje gång jag försöker prata med dig. Hur ska vi komma någonstans då? Vi kan gå till en terapeut om du vill. Så kan den terapeuten hjälpa oss. Men du är inte min terapeut, du är min fru.
Jag vet.
Mm.
Jag vet.
Och jag tror att du skulle kunna försöka förstå vad jag menar, även om jag inte kan uttrycka mig så där verbalt och bra.
Ja,
som
det, det har du rätt i. Och där har jag nog lite tolerans. Jag tycker
du har lite låg tolerans där.
Ja, det har jag.
Jag kanske uttrycker mig slarvigt.
Ja, men det är som... Ja, det tycker jag.
Men du säger ju till exempel till mig, du förstår inte.
Ja, men det tycker jag. Jag uppfattar det.
Ja, men, ja och då säger jag att du lyssnar inte.
Och då kan jag säga såhär... Jag skulle vilja att du förstår.
Ja, okej. Då säger jag så här till dig nu.
Ja.
Jag tycker inte att du och jag alltid har en bra kommunikation. Jag tycker att du och jag ibland hamnar i en kamp. Det tycker jag.
Ja, och då säger jag, jaha.
Mm. Mm. Och jag säger till dig när du säger att jag inte förstår. Jaha.
Men Micke,
hör du inte att vi hela tiden hamnar
på... Men du berättar
att...
hela tiden vad du tycker för mig.
Men du sa ju nyss att jag skulle säga det för mig.
Micke, du säger till mig vad du tycker. Och vad ska jag göra åt det? Ska jag säga att du tycker fel eller ska jag säga att du tycker rätt? Jag vill veta vad du vill.
Jag vill att vi pratar om hur vi kommunicerar.
Okej, det vill jag gärna också. Mm.
Och jag tycker och upplever att vi oftast hamnar i en kamp, som till exempel nu, ja. Så hamnar vi mer i en kamp om hur jag säger saker.
Ja, det har du verkligen rätt i, för det irriterar jag mig jättemycket
på. Jag vet, och jag försöker, men det
är inte
perfekt.
Men vad vill du ha för förändring? Vad vill du? Vad önskar du av mig? Vad önskar du av dig själv? Vad vill du?
Jag vill att vi försöker... hitta lite mer så där balans mellan om man till
säger
exempel
du att
ibland...
vi hittar bättre balans.
Ja,
vad kan du göra och vad kan jag göra? Vad vill du ha av mig och vad vill du ha
av
dig?
Jag skulle vilja ha av dig.
Ja.
Till exempel om vi pratar om mina föräldrar.
Ja, ja.
Så kan det vara så här att du börjar ställa jättemånga frågor. Det blir nästan som ett förhör.
Okej. Okay. Ja.
Om vi pratar om mina föräldrar.
Ja.
Istället för att jag får prata klart och du lyssnar.
Ja.
Och så blir det som att du talar om för mig hur jag ska vara med mina föräldrar.
Ja, ja. Okej.
Okay. Och det tycker jag är jobbigt. För då känns det som att vi hamnar i en kamp om hur jag ska vara mot mina föräldrar. Jag skulle vilja ha mer acceptans från dig ibland.
Okej. Okay. Och vad händer om du inte kan få det då?
Ja, då känner jag mig att vi bara pratar på ytan. Och liksom hur man ska vara.
Ja, okej. Okay. För grejen är, för det du säger, Micke, om jag nu förstår det, är att du vill inte att jag ska förhöra dig, att det känns som ett förhör.
Mm. Men, det gör det.
Ja, och då kan jag säga, det skulle jag gärna vilja också. Jag vill inte att du ska känna det som ett förhör. Men jag vet inte riktigt när jag går igång på det.
Jag vet.
Jag skulle vilja att du hjälper mig och säger då stoppa, stoppa Alice, ska du säga till mig.
Vet du vad? När jag har sagt så till dig att jag vill att du hjälper mig, då brukar du säga, men du måste hjälpa dig själv. Och nu säger du att jag ska hjälpa dig. Jag hjälper gärna dig, men då måste vi hjälpa varann.
Ja, men jag vill att du påminner bara att nu ja. Är det där. För ja. Jag har inte, jag vet inte riktigt, eftersom jag inte riktigt, så här är det då. Jag vet inte riktigt när jag går över en gräns där du upplever det som ett förhör. Mm. Okej?
Okay? Ja, och det kan jag hjälpa.
Hur ska jag veta det då?
Ja.
Om inte du säger det till mig. Precis. Stopp, kan du säga.
Ja, och det var nu jag försökte börja prata om det genom att säga att börja prata om att jag vill att vi pratar om det här. Men då gick du igång på att jag började prata om oss och att jag inte pratade om mig.
Ja, men alltså jag tänker,
jag skulle gärna vilja att du, det är bra, du hjälper ju mig att formulera mig mer utifrån jag då.
Ja.
Det gör ju du.
För när du säger vi, det är så där insnärkt, du vet, som vi lärde oss på det
här. Ja, jag vet. Men
det är ju inte, vi är ju inte en person, vi är två.
Ja, men du pratar hela tiden till... Alltså ibland känner jag så här att jag får inte bara vara en människa med fel och brister. Aha. Då går du igång när jag säger fel på fel sätt.
Okej.
Okay. Och då, jag tappar liksom orken att prata då.
Ja, har jag höga förväntningar på dig?
Så har jag sagt på fel sätt. Va?
Och har du, har jag höga förväntningar på dig? Är det där du känner? Att du inte får vara som du är?
Ja, eller du har låg tolerans med att jag är som jag är.
Ja.
Så kan jag känna ibland. Jag kanske har låg tolerans med att du är som du är, inte vet jag. Men jag tänker att...
Ibland så vill jag att du ska vara annorlunda.
Ja.
För att det känns som att jag, alltså jag förstår ju att man kan inte få allt i ett förhållande, och jag antar att, men ibland så har vi olika saker, uppfattar vi att olika saker är viktiga.
Ja, det gör vi då.
Och det där gör ju mig lite orolig kanske ibland, att vi kan bli för olika.
Men tror du att om vi är olika så kommer det ta slut?
Men det vet man ju inte. Vi vet inte det.
För jag vet, alltså jag tänker att du, jag tror att du, jag upplever att du kanske har en större sån oro än vad jag har. Stämmer det? Eller har jag fel?
Det kan jag ju inte veta.
Nu tänker jag på att dina föräldrar skildes och allt det där. Att du, jag vet inte. Du kanske har ett större...
Men det var väldigt viktigt sådär i min familj, om jag minns rätt nu. Det vet jag ju inte. Men allting skulle vara mycket mera... Det var som att det blev väldigt oroligt när vi tyckte olika i min familj.
Mm.
Och jag vet inte om det var... Jag kan inte svara på det. Men när de var olika, då blev det ju att de separerade sen. Men jag vet inte riktigt. Jag var ju bara barn, så jag kan inte riktigt förstå vad det var som pågick i min familj. Men det var så att allting, alla skulle liksom anpassa, ja, vi ska tycka likadant och så vidare väldigt ofta.
Var det därför det blev skilsmässa? För att man
det var som så fort någon stack ut lite grann. Då var det liksom, då skulle man genast hämta hem den personen, och så skulle det bli någon slags enighet igen. Eller det här med, ja, vi tycker lika och vad härligt, nu har vi det bra igen. Mm. Så det kunde jag ofta känna.
Just det.
Ja, så när jag ville sticka ut med någonting eller göra någonting på ett helt annat sätt, då var de genast där och hämtade mig, eller jag ville göra något annorlunda, eller jag ville ut med mina kompisar bara för att alla andra träffade till sina gäng. Nej, men då skulle vi, nej, det har vi bestämt att nu ska vi äta middag. Nej, men jag kan väl äta när jag kommer hem. Nej, det gick inte, sa mamma då, och pappa hängde på där. Så där var det jämnt.
Ja.
Jag fick slåss på något sätt för att
jag fattar. Jag har ju lite det motsatta, tänker jag. Så där lite väl fyrkantigt. Vi var inte ens högljudda. Det är ganska tråkigt det också.
Ja.
Men alltså, det kanske har gjort att jag inte har den där går igång så. Men å andra sidan så tänker jag att jag har ju lite svårt. Det är väl därför jag har svårt att hantera alla dina frågor.
Ja, just det.
Förstår du? Jag är inte van vid det.
Nej.
Det, nu fattar jag. För att jag, alltså jag blir ju... Om jag börjar säga något, då är du där direkt och liksom anmärker på om jag säger jag eller vi eller hur jag säger. Jag hinner liksom inte ens komma med mitt budskap, så är du där på huret. Och jag vet, jag kan inte värja mig.
Nej.
Det är därför jag tycker det känns som en kamp.
Aha.
Och det har ju egentligen inte
så mycket
att göra då.
Men om du lider du av det eller?
Ja, jag tycker det är svårt för att jag har aldrig hanterat den typen av...
Jaha, just det. Okej.
Okay. Ja. Och det är inte ditt fel.
Inte
det är ju som du sa i början lite där, att det handlar ju om mig förstås. Men jag tänker att både ditt sätt att...
Det är en kollision mellan våra system, våra familjer,
olika.
Tycker jag.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Alltså man märker ju det.
Ja.
Men det är kanske det vi ska tänka på. Om jag hjälper dig lite och du hjälper mig lite, och vi kanske kan få säga vi ibland, eftersom vi ändå faktiskt är gifta och jag råkar älska dig för den du är, då kanske vi kan försöka prata om det här lite oftare.
Det är väldigt viktigt för mig när du säger det, just att alltid jag och inte vi.
Mm.
Jag vet inte vad det beror på. Jag kanske är för att jag har fått slåss för mitt... För det som är mina idéer. Och
att det är läskigt för dig att vara ett vi, för du kan bli av med det då.
Ja, det triggar mig jättemycket när du gör det.
Ja.
Då måste jag liksom slåss mot dig. Det, är ju, du kanske inte, det var inte så bra, Micke. Jag vill inte slåss mot dig.
Det är lite kramp där. Ja. Nej, jag vill inte heller slåss med dig. Det är ju jättetråkigt.
Ja.
Om vi inte börjar boxningskurs tillsammans. Det kanske är kul.
Ja, det kanske vi skulle göra.
Ska vi lämna de här två?
Ja, vi lämnar dem nu. Ja,
ja, nej men de var väl i... Det där är nog ganska vanligt.
Alltså de
börjar liksom prata om hur den andra säger eller gör istället för att vad det egentligen handlar om.
Ja, väldigt mycket handlar om det. Ja, just det. Och de kom in direkt, i alla fall så gjorde Alice det. Hon kom in direkt i det som triggar henne. Från...
Ja, han med egentligen. Fast han är bara lite lugnare.
Ja.
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 Båda är nog lite...
Ja, har de ungefär samma insikter båda två, tänker du?
Ja, både och. Hon är ju lite mer på. Jag upplevde att Micke liksom nästan kände att han inte kunde andas ett tag, för att han hinner inte mer än börja, så avbryter hon honom. Men nu sa du så, nu gjorde du så. Varför säger han hinner inte avsluta en mening? Nej. Så är hon där med sina frågor.
Ja.
Och då tappar han bort sig.
Jaha, han tappar bort sig då.
Så upplevde jag det.
Ja.
Han liksom, hon är lite som en kulspruta där. Och då blir det kanske det där avståndet.
Ja.
Ja. Möjligen.
Men det är ju mycket som kommer upp för de båda två i relationen.
När de väl lugnar sig och båda börjar tänka lite, men ja, just det. Hon är ju ganska bra på att ändå säga, ja men det var ju så här hemma hos mig.
Ja.
Och när hon börjar tänka så, då vågar han tänka så också.
Ja, just det. Och jag tror också, för mig är det nog så i rollen som Alice där, när han då, att det blir som om toleransen ökar för att de är olika. Mm. När de pratar om det och det kommer en förklaring som är kanske lite större än Alice på något vis. Va?
Just det, ja, men precis. Ja, ja. Som inte är bara hennes reaktioner.
Nej.
Båda är ju lite i sina reaktioner.
Ja, det är liksom. De. Ja, det är
de. Blir lite upprörd och han blir lite störd och hon blir lite arg och de håller på.
Men att ha kanske ett rum där de kan acceptera att de ramarna inte är så snäva, utan att relationen orkar med att de har de här meningsutbytena som nästan kan leda till en konflikt, att det inte blir som ett hot direkt för förhållandet.
Ja, just det. Det där tycker jag var bra att du sa, att liksom ha tillit till att man kan hamna i den här typen av argumenterande för att komma ut lite på andra sidan som de lite gjorde här.
Ja.
Att det på något vis är en del i det hela. Vi kan inte alltid sitta och resonera och ta oss fram till ett bra svar, utan det kanske handlar om att våga gå in i
och
vara den man är. Men det är ju också en form av självkontroll att låta sig ryckas med, men inte gå över gränsen där man kanske förutmjukar varandra till exempel.
Nej, precis.
Utan precis den här spänningen mellan, alltså där, för jag tror att konflikter, det är ju inte farligt att vi går igång. Och,
nej.
Men att vi måste backa tillbaka bara, att okej, nu blev jag jäkligt arg här, vad handlade det om?
Ja.
Och det är ju det här med reflektion i handling och reflektion över sig själv.
Ja.
Det blir ett, det verktyget är ongoing lite.
Så tänker jag att ha en, den typ av relation då, ja men precis, men ha den typ av relation där inte varje fråga som leder till konflikt eller vad det är, blir ett hot om relationen i stort.
Precis.
Att det betyder inte,
exakt.
Mm. Ja.
Mm. Att det man, är inte ett hot mot relationen,
nej.
Bara för att vi just nu råkar i luven på varandra.
Nej.
Relationen kommer att finnas kvar.
Ja, just det. Om man att har den tryggheten.
Ja,
men precis. Den tilliten och den tryggheten. Mm. Då tror jag att man vågar ta ut liksom, svängarna lite. Men att göra det på ett respektfullt sätt naturligt. Man får inte, precis som du säger, man får inte gå över gränsen där man kränker någon.
Nej, precis. Ja, alltså... Bra slutkläm. Våga ha konflikter om olikheter.
Mm.
Men sköt konflikterna på ett respektfullt sätt.
Absolut.
Och ta er igenom de små tunnlarna till ljuset på andra sidan. Ja. Vi avslutar med det. Tack för idag.
Ja, tack för idag.